säger vi återigen varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Toto-svenskan. Det var världspremiär för programmet redan i måndag, så nu är vi redan inne i avsnitt 2. Våran hustomte, min kära sidekick, Kalle Nilsson, vad känner du så här 48 timmar efter premiären?
Ja, men jag känner att det var en jävla dunder... dag var det.
Eller hur?
Ja, visst var det det? Mycket trevligt och folk har varit så trevliga i sociala medier där man också kan följa som man vill ju.
Ja, exakt. Ja. Vi har ju ett Twitterkonto där det rasslar in följare. Där heter vi Toto-svenskan. Sen finns vi faktiskt också på Instagram. Där har vi ju börjat gasa igång. Vi kommer att öka frekvensen även där. Inte bara med liksom avsnittsgrejer utan även andra grejer som rör Allsvenskan. Så där ska vi växla upp. Vi finns på TikTok.
Herregud.
Oj, oj, oj.
Ja, TikTok vet jag att du gillar, Kalle.
Ja, men det är lite min grej, absolut.
Och det är fler som behöver hitta oss där. Sen vet jag om att du var lite grinig efter sändningen. Att det var lite blåvitt.
Ja, jag tyckte det var lite blåvitt. Att det bara var jag som lyfte upp Mackenberg som skyttekung. Det tycker jag var lite svagt faktiskt.
Ja, han är ju faktiskt bland favoriterna att ta hem den här skytteligan och ska väl vara det. Jag kan säga, för att ge en liten hint då, att på fredag... Jag vet ju att fredag är din favoritdag, så att fredagar, eller fredagar, nu på fredag så kommer det vara ganska stort fokus på ditt kära blåvitt.
Är det så?
Jajamän.
Då kommer jag hit.
Ja, du är här då också. Är du taggad på dagens program eller?
Verkligen.
Bra.
Det ska bli otroligt fint.
Bra, för vi har faktiskt ett dunderprogram framför oss. Det kommer att vara ganska mycket fokus på Bayern. Det kommer att vara ganska mycket fokus på Elfsborg. Tanken var att vi skulle ha en full studio redan från start. Tanken var att det skulle vara profilstarkt i form av Loret Sadiko. Men fotbollsspelare är som fotbollsspelare är. Så vi får se när, om och hur Loret Sadiko dyker in i den här studion. Men vi har i alla fall en person med oss som jag tror och gissar och hoppas att Loret Sadiko ska göra succé. Nämligen Jimpa Rånäs som har rattat Bayern Samba-podden det senaste året. Välkommen till Toto-svenskan.
Tack så mycket.
Känns det att vara här?
Ruskigt kul.
Jag kan gissa det med tanke på att det är ingenting annat än vind i Bayern-seglet just nu.
Nej, precis. Vi har hissat spinnaken på väg framåt. Det är grymt kul att ha Bayern för tillfället. Visst är det så?
Ja, jag gissar det. Vi ska prata mycket mer om Bayern och vi ska också få hjälp av Marcus Bring som jobbar som dataanalytiker och som också rattar lite grann grejer runt dataanalys för Expressens räkning. Välkommen!
Tack så jättemycket!
Var det en hyfsad beskrivning av det du pysslar med?
Den känns väl ganska spot on. Expressen sedan början, eller slutet på förra året, har kört på med dataanalys och lite längre texter där sedan dess.
Hur kommer man in på att liksom dataanalys är min grej, alltså fotbollsmässigt? För det är ju jävligt poppis just nu. Alltså det här, man ser ju hela tiden spiders och det är XG hit och det är expected assist dit och hela den grejen. Hur började du med det?
Det är ju mycket, jag kände väl framförallt kanske att det fanns, i Sverige var det ju det ganska få som har pratat om det här sista åren. Det har väl växt lite med Fantomen på Simor och ser som tagit lite den stafettpinnen. Men sen har det funnits ett tomrum i media och jag tycker det är kul med siffror och sånt. Men jag såg också möjligheten att här finns det ju något som kan växa liksom. Så att det är väl där jag växer i historien.
Vad är ambitionen då? Är det att ta det in i liksom klubbar och börja jobba? För det har man ju märkt att klubbar har också börjat jobba med den här typen av analysverktyg och sånt. Eller är det mer den mediala banan?
Det är egentligen båda delarna. Jag har väl haft små kontakt med både scouter, agenter och sådär på den biten också. Men jag känner väl att i mediehusen är det väl fortfarande så nytt. Så att där finns det väl en större edge för min del. Expertisen sitter ju ändå i klubbarna. Där är de ju längre fram i utvecklingen. Men i mediebiten så finns ju egentligen ingenting. Så det är kul att... Kul att ha startat den och visat folk att det finns, man kan ta ett bra perspektiv därifrån och analysera.
Och vi ska komma in, du ska få hjälpa oss att prata lite grann om dels den här cupsemin då som vi fick se i lördags, den mellan Elfsborg och Bayern, men också lite grann i stort, bland annat om våran gäst Loret Sadiko. Mm. Och så ska vi ha med Per Frick på länk, honom ska du också få presentera med lite underliggande siffror som det ju så fint heter. Vi ska komma in på det, men först vill jag höra mer om hur Jimpa Rånäs lördag var. För jag gissar att vårsolen på Södermalm, cupsemifinal. Jag gissar att det inte var torr strupe du gick till matchen med.
Nej, det var det inte. Det var det definitivt inte. Nej, men det var grumsande, eller lördag, förlåt, på alla vis. Ja, vädret, det är väl ganska, det vet alla vad det var. Men ja, det är någonting liksom mullrande sådär när våren kommer. Fin match och sen ja, du vet, möta upp några polare, ta sig förbi. Jag brukar ta mig från Slussen närmare mot Skanstull och sen gå en bit. Så att, det var riktigt bra. Och sen förväntningarna är höga. Jag har ganska hög tro på Bayern ofta. även här, så att, och de slog in liksom, så att, det var en grym dag, både uppladdningsmässigt, matchmässigt och eftermatchmässigt, så att säga.
Ja, och vi kan väl, innan vi går in på eftermatchmässigt, det vill jag gärna veta mer om sen. Visserligen kan vi gissa att vi kommer få ta vissa delar av det eftersändningen. Men under matchen då, för det ska ju gudarna veta, att det har hänt grejer i Bayern under den här vintern. Det har ju varit turbulent, minst sagt, med Milos som ni nu ska möta i cupfinal. Och Milos blev till slut Cifuentes, som ju är jävligt populär för tillfället. Men vad går man in med för känslor liksom, med, av det du har sett hittills i cupen? Vad är det för Bayern? Vad är det för skillnader du ser?
Först och främst så tror jag, jag skulle vilja påpeka den grejen som kom ut nu precis, att det var lite Selmani har varit inne på det där med att Hammarbys tränare försvinner, gruppen samlas efter vinteruppehållet och har ingen tränare. Och vad innebär det? Är det liksom, utifrån tror jag många trodde att det bara var negativt, och vad jag förstått nu så låter ju det som någonting som snarare har liksom så här svettat samman gruppen. Jag var nere i Spanien och kollade på träningslägret, och det kändes väldigt viktigt att Cifuentes hann dit innan liksom, innan, alltså att inte Bayern åker på träningsläger utan huvudtränare. Sådär.
Ja, det hade ju känts rörigt, spontant.
Ja, liksom. Verkligen.
Vad är det vi ens ska träna på?
Ja, exakt. Och ska han liksom ringa in på länk då på kvällarna från Aalborg och säga, ja men ja,
4-3-3 är det som
kvadraten kanske han inte behöver förklara, men jag menar, han kanske, vad jag kunde se av honom i alla fall där nere, han var ju en tränare som står mitt i planen liksom, blåser av när någon slår en fel pass, vet, förklarar, den där ska sitta där, eller du borde komma och pressa i det här läget, ska du vända dit eller så. Och det tycker jag så här, det är jävligt viktigt att det satt redan direkt, vet, från träningssektorn framåt. Och ja, jag vet inte, det känns som att Milos-grejen försvann liksom, den ströks över rätt bra i alla fall, alltså folk kan ju agg mot honom så, men det känns som att Bayern vände blad rätt snabbt och vart jävligt bra.
Hur var ditt agg mot Milos under de veckorna som det ändå var besök i Trondheim och allt vad det var, och det blev till slut skilsmässa, och den skilsmässan blev till Malmö FF, och nu ska ni mötas i en cupfinal. Vad är din take på hela Milos Gate?
Jag vet, alltså vänta, man borde nog kunna tänka liksom flera vänder på det där och komma fram. Alltså, för mig är det så här, jag kommer vara Hammarby hela livet, och Hammarby liksom, allting snurrar kring Bayern. Gör det ju inte för honom. Det är hans arbetsplats liksom. Man kan sköta det där snyggare. Jag kan inte alla detaljer. Så här. Jag har ingen, det är inte som att jag tycker inte jättebra om honom, men jag vet inte. För mig det är liksom, det är branschen. Så folk flyttar på sig. Det där var hans sätt att flytta på sig kanske. Jag vet inte. Han tyckte att han fick ett bättre erbjudande. Jag tycker bara så här, Hammarby för mig är det största. Men jag tror att man måste fatta att för honom är det inte det största. Och liksom, ja, det är professionella. Även om det kändes oproffsigt just det, så är det fortfarande liksom, det är deras arbetsplats. Får man ett nytt jobb erbjudande, då flyttar man kanske på sig, jag vet inte.
Och vad
jag, alltså, som sagt, jag har inga, hyser inga jättestora känslor för honom. Men
nej, det förstår jag.
Kommer inte kasta tomater på honom när han kommer till Tele2, tror jag.
Jag
är mer sådär att jag kan släppa det och fokusera på Cifuentes.
Vilket kanske är lite lättare när det går som det går. Men hur tycker du liksom, de stora skillnaderna än så länge då, jämför liksom, för nu är vi inne på tredje tränaren sedan 12 månader tillbaka. Det var Billborn som inledde, det var Milos som kom in. Milos har nu blivit Cifuentes. Vad är det för Bayern som du ser Cifuentes bygga?
Först och främst skulle jag säga att det är jävligt harmoniskt Bayern. Och det var det jag menade med det här, alltså tränar, icke-tränar återsamlingen där i januari. Det känns som ett harmoniskt Hammarby som truppen ser jävligt liksom, de ser harmoniska ut, de trivs bra med varandra, det är bra liksom, bra stämning, bra glädje. Sen tycker jag väl att i och med att det var så kort period, Milos är ju liksom Billborns trupp.
Ja.
Han får ju egentligen inga nyförvärv som är, förutom Matko som inte är kvar då, men han får ju, det händer ju inte så mycket liksom. Han kan ju mer sätta prägel på de spelarna som redan finns, och det gjorde han väl liksom bra. Så Bayern gör ju en ruskigt bra andra halva på säsongen, det är ju inget snack om. Men i och med att det var ett break där, så tycker jag liksom hans inverkansgrad blir inte så stor. Jag förstår att många är ruskigt förbannade på honom, det är, och liksom kanske mer supportermässigt, men spelmässigt så tycker jag väl att just nu i alla fall så ser det väl, alltså det ser jämnare ut, det ser lite tryggare ut, Bayern ser lite, vad ska jag säga, det finns en tydligare spel i det tror jag alla kan se. Milos är ju lite mer alltså anpassa truppen efter motstånd och så vidare. Så att Cifuentes känns mer som en, liksom, man utgår från Hammarby och framåt, inte man utgår från motståndare och så.
Vad säger de underliggande siffrorna då? Hur ni kikar mycket på liksom skillnaden mellan Milos Bayern och Cifuentes Bayern, eller har det mer varit att sätta tänderna i hur Cifuentes Bayern ser ut?
Det har väl mer varit det andra. Jag skrev om just det här i, ja, men nu tidigare i våras och vintras, om hur det har sett ut i Sandefjord, Ålborg, och han är ju uttalat liksom Cruyff. Det är där han kommer, hans influenser kommer därifrån, och det har ju synts supertydligt i hans tidigare klubbar också. Så att att han vill sätta press, att han vill hålla boll, det vet vi. Jag tror att tiden i Ålborg i en säsong var liksom bland det bästa nordisk fotboll har sett, rent liksom effektiv press och intensitet. Och
det är gåsigt.
Sitter och ler.
Ja, visst.
Så det är, alltså, han kommer bara vilja ta det vidare i Bayern. Det har ju gått lite upp och ner, kan jag tycka, prestationsmässigt, att de faller lite lågt, samma mot Elfsborg. Häcken blev lite där efter 3-0, visserligen stor ledning, men ändå. Så att, och han tryckte ju på det själv i någon matchintervju efteråt, så jag tror han kommer vilja vara mer så här 90 minuter, vi ska kliva högt. Men också pragmatiker, tror jag, som kan liksom sitta lite lägre. Men han har ju lite att jobba med, men jag tycker det har sett sjukt bra ut så far. Mm.
Och säger siffrorna också att Bayern under kuppspelet hittills har sett sjukt bra ut? Alltså är det en välförtjänt, ja, det är klart att det är en rättvis final, ja. Herregud, de är där. Men säger också siffrorna att Bayern har varit ett av de bästa lagen i, eller ett av de två bästa lagen i kuppen hittills?
Nej, men absolut. Matcherna mot Elfsborg-matchen är ju jämn liksom. Det är väl att ett lag vinner med udda målet, är inte konstigt. Men Norrköpingsmatchen tycker jag de är bättre. Det är ju två skitmål de släpper in tidigt liksom.
Ja, det var faktiskt så jag kände också. Jag tyckte Bayern hade bollen i 15 minuter, gör fem dåliga minuter, och sen är det, ja, en och en halv målvaktstavla. Och jag tyckte inte riktigt det speglade matchen. Så att,
nej, verkligen inte.
Ja, nej.
Och sen är de ju klart bättre resterande när de jagar och gör det jävligt bra. Så att, nej, mycket, alltså big cred till Cifuentes och Bayern så far.
Och han har ju gått och blivit hyfsat populär, får vi säga. För att det var en... Jag såg ju inför, jag vet inte om det var inför semin mot Norrköping, men då gick det ju liksom utifrån Bayern-håll. Jag vet inte vilka grupperingar eller så det var, men det var någon lång ramsa med invecklad text, och melodin var liksom, jo, men det här, den kanske kan bli någonting liksom. Det är alltid kul när det kommer nya ramser inför en säsong och man lyssnar igenom och sa, ah, ja, okej, ni har någonting på gång. Den ramsan har ju verkligen fått stå åt sidan. Det kom en annan ramsa och mer eller mindre körde över den.
Nej, körde ju över Twitter, ska vi väl. Den trendar ju
överallt. Det är helt
det är brutalt.
Och jag ska ärligt säga att jag har själv haft svårt att inte gå runt och nynna lite på den. Jag försöker hålla mig till någon form av originalversion. Men texten är ju också rolig.
Ja, visst. Nej, den är underbar. Man ser ju också på den ligan som fick igång den här ramsan. De hade ingen tråkig lördagkväll om heller.
Nej, det såg ganska blött ut på den.
Ja, men där har man roligt. Om man inte sitter på utserveringen och inte fattar någonting om fotboll. För då tog man det. De har rätt jobbiga.
Det är några random supportrar som helt enkelt har dragit igång den här.
Bayerngrottan. Fuente! Bayerre! Från Spanien till Söder samma.
Du skakar på huvudet.
Ja, det är de här lördagskvällarna. Vi pratade om det lite innan när jag kom hit, att lördagskvällarna när Bayern lirar eftermiddag, det är lite uppladdning innan, sen är det match, och man, alltså, gärna stor match eller sån här cupsemi. Alltså det som händer då på Söder, det är liksom det är bara myllrar av bajare, det myllrar av ramser, det är såna här grejer händer nästan alltid då. Ramser byggs upp, eller alltså den typen av situation blir, jag ska inte säga att den är unik för Bayern, men för mig är den väldigt speciell. Den betyder ruskigt mycket, och en del av vad Bayern är så där, att Söderkänsla efter en lördagkväll är otroligt.
Och de bästa ramserna föds ju oftast så här. Alltså fyra pers runt ett bord. Kanske att någon har en öl för mycket.
Så är det.
Och så blir det liksom, det sprids.
Det är också då man orkar. Bussar.
Ja, exakt. Men precis. Ofta de här ramserna som någon har funderat länge och skrivit en smart text flyger sällan lika bra.
Nej, framförallt blir de inte, de svetsas eller ätsas inte fast på samma sätt. Den här är ju en riktig sån bortabuss. Folk, efter ett, du vet, 2,5 timme på vägen för Göteborg, skriker, håller käften, och då bara gasar de ändå liksom. Ja, ja. Så sitter den där. Ja, är det grym ramsa, all cred till grabbarna som fick ihop det där.
Sen undrar man ju spontant om att så här, har ni inte lärt er någonting med Milos? Jag lider ju redan nu lite mer som har satt en toppramsa. till en toppmelodi, men också till en tränare som inte kommer vara i Bayern för evigt, vilket ju gör att den här ramsan har ju en livslängd. Det går ju att skriva om såklart, men det kommer ju vara surt att, alltså, gör han det bra? Ja. Då är han ju i FCK om 2 år.
Ja, visst. Nej, men sen är det, ja, för mig är det också, det handlar mycket om att leva i stunden ju. Alltså, gillar man en spelare som man vet kommer att försvinna, jag menar, alltså, hittar man en ramsa, kör den. Du vet, det går inte att tänka att han är där om någon annanstans. Eller liksom. Då kommer det aldrig vara något roligt.
Och som gnagare så vill jag ju också passa på att bara konstatera att det är lite olika. Alltså, Per Karlsson dröjde 300 matcher och 2 SM-guld innan han fick en ramsa. Det är lite annan nivå på innan man får ramsar i våra
klubbar. Ja, eller bara för alldeles Bojanic tror jag, eller jag hoppas i alla fall, med mig jävligt många bajare tycker om, och han har inte fått någon egen ramsa än, så att det kan ju också dröja jävligt liksom länge för spelare som har varit i klubben ett tag och inte får honom.
Så är det. Innan vi lämnar Bayern och flyttar fokus lite till Elfsborg, så vill jag bara veta vad du har för förväntningar på den här säsongen. Är det guldutmaning som gäller, eller är det någonstans strax där bakom du ser Bayern?
Ja, alltså det är några dagar, jag kollar på datumet här. Det är ju ett tag kvar på transferfönstret för första. Sen alltså, jag tycker Bayern har en slagkraftig trupp. Jag vet att många andra håller Bayern kanske 4-5. Jag får Bayern träff, så har inte jag något problem att se Bayern hota om ett guld. Absolut inte. Sen är det ju långt ifrån att hota och vara där och vara liksom favorit. Såklart.
Så jävla mycket skiljer det inte mot kontra typ Djurgården.
Nej, det är det jag tycker också.
Som är där bakom. Och Elfsborg för den.
Kalle, du har lite att spela in här, gissar
jag. Ja, men jag har ju kikat lite på Unibet såklart då. Och så vi ser Bayern. Det var ju så här, de är svåra.
Ja.
Bayern. Mycket svårare.
Mycket.
Etta, då får man 12 gånger smeten tillbaka. Topp 3. Ja, då får du 3.
Gympa.
Ja, men det är, alltså, det är väl någonstans där det ligger. Alltså, oddsättarna är sällan fel ute. Men alltså, en på 12. Vinner Bayern ligan en på 12 gånger. Jag skulle säga att Bayern kanske vinner, ja, någonstans där. En och en halv eller en på 12 gånger. Så att det, jag vet inte, vad blir det? Runt, jag, kanske som lägst 10 då, eller någonting. 10 gånger, jag vet inte. Nej, men det är väl ett, det är väl spelvärt.
Men vi ska komma ihåg att Zlatan har ju lovat nu.
Alltså, ja, precis. Jag vet inte om det, vad det gör med oddset i och för sig. Nej.
Topp 3 då? Vad känner du om den? Är det topp 3 lag det här?
Det är klart det kan vara. Alltså, det är svårt att inte hålla Malmö som favorit. Och sen är det AIK och Djurgården som är där bakom först. Men Bayern och Elfsborg har inte jag långt bakom. Det är ju den kvartetten och den är tydlig liksom. Sen tror inte jag att något annat är min, vad blir det, topp 5 då? Men absolut, får Cifuentes träff och det ser ju bra ut så far, och värvningarna gillar jag också, så att topp 3 är inte omöjligt.
Hörrni, vi ska prata lite grann om supporterkultur också, för det har hänt grejer i dagarna. Vi ska ringa upp en Elfsborg-supporter som är med i något så vackert som kallas för Gulsvarta systrar. Hon var på matchen hon också. Hon håller inte på det laget som vann matchen, men hon håller på Elfsborg idag. Sissi heter hon. Vad säger ni spontant om liksom om Elfsborg, den matchen de gör här mot Bayern? För det är ju en match som så här, det är ju en jämn match. Elfsborg kan ju lika gärna vinna den matchen.
Jag tycker att, precis som jag sa innan, att Bayern är väl kanske snäppet bättre första 30, men sen så switchar det ju ganska hårt. Jag tycker mellan 30 och 60 är Elfsborg klart bättre. De skapar väl inte as mycket, men de trycker ju ner Bayern djupt liksom. Och då kan det ju smälla, men jag vet inte. Jag tycker ändå att de gör en bra match.
Nyckeln är ju 1-0 ju på Elfsborg. Det ser man ju ganska tydligt. Alltså, Bayern lyckades inte med det förra året i Allsvenskan hemma. Då var det 2-0 istället till Elfsborg.
Nu har vi med oss Sissi Kalén. Vi säger välkommen till Tuttosvenskan.
Hej, tack. Hör du mig?
Det gör vi. Hur är läget med dig?
Det är bra här. Själv då?
Jo, men det är bra. Vi sitter och har pratat en del Bayern. Vi ska skifta fokus mot Elfsborg och mot lite supporterkultur. Först och främst vill jag fråga, hur skönt var det att vara ute på vägarna igen och göra en riktig bortaresa?
Alltså, det är ju inte, det är inte målet, det är resan. Det var så jävla gött med lördagsmatch. Och långt avstånd, ju längre desto bättre. Många timmar i bussen. Det beror på hur man ser det. Men en förlust kan också generera en jävligt bra hemresa ibland, tyvärr.
Utveckla det gärna.
Nej, men det blir så här, fuck det här, nu kör vi istället. Så blir det kan bli mer fest av det faktiskt. Och det blev det nog i lördag, som jag ska vara ärlig.
Ja, okej. Det är också ett härligt sätt att ta förlusten, kanske. Köra en faktiskt shit och bara gasa vidare.
Ja, man har inte mycket val på bussen där. Alltså, vad ska man sitta och deppa ihop? Man kan deppa i en halvtimme 40 och sen får man ju fokusera på något annat.
På återigen menar du då?
Ja, eller ja, det med, men också att man får alltså man får väl, alla är där och delar samma sorg liksom. Då får man ju hitta på något roligare än att bara sitta och dappa, så är det ju.
Men du Cissi, det är ju långt ifrån den första bortaresan du gör som jag förstår det. Ifall du får liksom ranka bortaresor, vilken är den bästa bortaresan att göra?
Ja, men det beror på såklart. Det har varit väldigt roligt med bussarna i Europa. Men sen också, jag gillar ju såna här guldstunder, ni vet, någon gång, även om jag kanske har synpunkter på det spelschemat. Men jag minns när jag har mött Sundsvall borta en onsdag, när det blir övernattning. Det skapas mycket konstiga grejer och bra minnen där. Ofta kanske lite mindre folk, så jag gillar ju det samtidigt som jag gillar de här stora satsningarna också. Så vi har haft övernattningsresa, minns jag, i Sirius borta, en helgresa, Östersund borta, helgresor, det blir väldigt kul.
Köper det. Vilken är den tuffaste då, alltså som bortasupporter, vilken arena känner du att så här, det är inte jättekul att komma hit?
Alltså det är så jävla meningslöst att möta Helsingborg borta.
På vilket sätt då?
Men det är så här, tråkigt avstånd. Ja, gud, vad får man säga den här podden? Nej, jag gillar inte klubben, gillar inte supportrar. Det finns inget gott som kommer där ur. Kan vara 3 poäng och de är man knappt glada för där. De är bara givna och sen går man hem.
Givna 3-poängare mot en trött klubb och på ett trött avstånd. Det låter som en
låter farligt.
Ja, verkligen. Hörrni, jag tänkte att vi skulle gå in på lite det som kom ut här igår, nämligen villkorstrappan som ju alla vi supportrar och alla typ i fotbollssverige har mer eller mindre jobbat emot de senaste åren. Och det verkar ju faktiskt vara på G med förändring, att den verkar vara borta. Man verkar gå mer mot individuell bestraffning än kollektiv. Var ni lika lättade som jag när det här beskedet kom? Cissi, du kan börja.
Jag är lättnad när jag ser det.
Ja, du känner
jag
att det är...
Ja, ja, men jag vill tro att det är bättre. Jag tror inte på kollektiv bestraffning. Men sen så ska man inte tro kanske att det är guld och gröna skogar först på plats och jag ser det. Jag är lite skeptisk fortfarande. Det krävs mer för att vinna förtroendet, tror jag. Men sen så vill jag ju ha en positiv syn och jag tror det kommer... Det är väl kanske någon slags form av trappa, men en annan strategi nu som jag tror i alla fall mer på än som var innan.
Jag köper det. Jim, delar du den bilden? Mm.
Ja, alltså det var alltså väl
försiktigt positivt.
Ja, exakt. För det var väl inte så länge sedan som den här villkorstrappan skulle göras om och, du vet, lablas om eller få något nytt namn. Och det hände ju inte jättemycket. Alltså, det vet vi.
Nej, det hände ju ingenting.
Nej, jag menar det. Så man kanske ska... Och det tyckte jag ändå... Rickmer och nu har jag tappat namn, Mats Jonsson, eller?
Så kan det vara, ja.
På i Djurgården, och sen nu har jag tappat, det är ju oförskämt, AIKs
Söderberg var ute och exakt.
Ja, hur som, de som liksom jag såg prata om det, de var väl inne på det där liksom, sakta liksom, ta det lite lugnt med det där, för det har inte hänt jättemycket, och man ska nog låta det där växa fram först, men det är svårt att sitta och gnälla när det ändå händer någonting, när villkorstrappan borta, så får man väl börja med att vara positiv till det, sen får man vara liksom, exakt hur stor påverkan det har, det får man får visa sig.
Ja, och det verkar ändå ge någon form av effekt, med tanke på att min klubb AIK till exempel, det är faktiskt så att de har lättat helt och börjat släppa upp biljetter till precis 100% utav klacksektionen. Ja. Och det har ju inte hänt sedan 2014.
Det är helt otroligt.
Det är något steg. Sen får vi se vad som händer när det bränns 400 bengaler hemma mot Norrköping i premiären. Vad händer då i match 2? Ja. Det är ju det som blir intressant
då,
att se här.
Precis, och då tanken var väl att då ska man gå lite mer åt individ.
Du ska straffa individer som begår liksom brott, eller vad fan man nu ska kalla det.
Ja, jag vill se hur det går. Jag minns ju när man gick på fotboll för, inte vet jag, det är otroligt, det fanns snart 20 år sedan. Men du vet, där Råsunda derbyn, då gick de ju liksom upp i klacken, hämtade folk.
Och det kommer ju inte hända idag.
Nej, det var inte succé liksom. Det brukar ju bli rätt tumult. Så vi hoppas att det inte är så i alla fall.
Du Cissi, hur trött är du på snacket om, för det har ju varit lite snack får vi ändå säga, både förra året, sen passade ju Simon Tern såklart på att kasta lite bensin på den brasan inför mötet med er, om att såhär Elfsborgs publik, den är lite trött och varför kommer inte så många att titta, det går ju bra för dem. Hur trött är du på den taken?
Ja, men jag är lite delad där, för jag är fruktansvärt trött på den. Samtidigt så är inte jag själv från Borås, jag bor inte i Borås. Jag undrar ju också vad alla andra boråsare gör när det är match. För att det är ju det som händer där. Men jag är också väldigt positiv nu, för att, eftersom att jag är väldigt aktiv på ståplats. Vi ser också hur nu senaste året, bara i år, bara den här försäsongen och matcherna på våren, hur intresset börjar öka mer och mer. Så jag hoppas ju att man tar det här trötta gnället och vänder och visar också att vi är.
För man tycker ju faktiskt att så här, nu, det finns ju inget sportsligt att skylla på riktigt. Ni är ju med där uppe, Nej. Ni är i semifinal i kuppen. Ni spelar dessutom en fotboll som är ganska trevlig att titta på faktiskt.
Ja, men verkligen.
Det är unga talanger faktiskt, som kommer. Så att jag menar, det finns ju anledning att gå och titta på Elfsborg.
Mm. Ja, nej, jag hoppas. Vi satsar ju hårt på kampanjer i skolor, runt om i stan på det sättet. Så att det inte är, man ska inte gå på Elfsborg för den sportsliga framgången, utan det är roligt spel och det är stadens klubb. Det finns bara en fotbollsklubb i Borås.
Ja, det så vitt jag vet så stämmer det. Sen finns det nog säkert ett par gärdsgårdsgäng där också, men de har jag sämre koll på. Vad har du för, innan vi avslutar, vi ska ringa en spelare också. Är det Per Frick som är ikonen?
Ja, men all kärlek och cred till honom. Han är en av, vi har ju så himla många bra ikoner, men Per Frick är väl en av allas favoriter skulle jag säga.
Hur viktig skulle du säga att han är för ditt kära Elfsborg?
Oj, fruktansvärt viktig. Jag vill inte tänka en dag att han inte skulle vara där.
Jag köper den tanken. Rätt nöjd att han förlängde kontraktet då. Sissi, tack för att vi fick prata med dig. Vi lär få anledning att prata fler gånger i det här formatet under den här säsongen. Det hoppas jag i alla fall. Har du någon fråga du vill skicka med till Frick?
Ja, men bara att han ska lova oss guld. Men
det tror jag inte han kommer göra.
Annars att han ska köra på. Ah, okay. Hej Elfsborg.
Kör så ryker.
Kämpa på.
Tack Sissi. Vi hörs. Hörrni, vi har fått finfrämmande i studion efter lite sen ankomst, så säger vi välkommen in till Loritz Sadiko.
Tack så mycket. Jag skyller på klubben.
Ja, det är en bra start att göra det. Det är aldrig ens eget fel. Hur mår du?
Det är bra, tack. Det är bra.
Härligt. Jo, men det är bra tycker jag. Vi har haft ett gott surr här och mamma, framförallt Cifuentes Ramsan som har gått varm. Den har du väl inte missat, antar jag?
Nej, det har jag inte gjort. Det är väl omöjligt att missa.
Ja, det får man faktiskt lov att säga. Du har bredvid dig har du Marcus Bring. Han jobbar med dataanalys. Han sitter och går igenom precis varenda passning du slår åt vilket håll och sådär. Du kan ju börja med att presentera låret. Vad är det för spelare som Bayern har fått hem? För det gissar jag att alla stockholmare i alla fall kanske inte har koll på, med tanke på att du presenterade dig i Värnamo, därefter Helsingborg och sen ett par ganska många år i Turkiet. Men vad är det för typ av fotbollsspelare som sitter här?
Exakt. Nej, jag har ju grottat ner både för Expressens räkning och när det började ryktas om att du skulle hitit, så slängde ut på Twitter och allting, och det var ganska stor buzz kring den värvningen liksom. Och det är ju bara att titta på siffrorna från turkiska ligan sista två åren, att när du varit defensiv mittfältare så har du ju vunnit sjukt mycket boll, och det går ju att hävda att du varit liksom i toppskiktet av bollvinnarmässigt. Men även bra med bollen. Det är sällan du slår bort en passning enligt siffrorna. Du tar den framåt liksom över genomsnittet, så att rätt allround.
Och då vill man ju fråga, vad gör en spelare som är en av den turkiska ligans bästa defensiva mittfältare i Sverige nu?
Svårt att svara på. Alltså det är rätt så mycket som gjorde att man liksom kom hem. Dels familjen. Dels att man har känt att man liksom, vi hade inte publik på matcherna. Man kom liksom bara till matcherna för att komma och spela liksom. Motivationen att ha publik under matcherna och när man har kommit in, så har det känts otroligt.
För de majoriteten av åren där nere spelade du i Kasim Pasa. Jag läste en intervju med dig igår i Fotboll Stockholm som där du var inne på just det, att Kasim Pasa är väldigt mycket en icke-fotbollsklubb. Den bedrivs mer som ett företag. Att det är mer som ett jobb liksom. Och när man tänker på den turkiska ligan, så tänker jag spontant på att så här, det är kaos på läktarna, det är mycket folk och det är passionerat och sådär. Men så var det inte i Kasim Pasa.
Nej, egentligen inte. Alltså, det är väl en rik ägare som har liksom köpt klubben. Kasim Pasa, de är stora i brottning liksom. Men fotbollsmässigt så är det inte jättemycket fans. Så just det, att komma hem och känna liksom glädjen igen och spela fotboll liksom, jag tror det var ett viktigt beslut att jag skulle ta. Liksom.
Och då tror jag säkert att Jim och en hel del Bayern-supportrar är nyfikna på frågan liksom, hur viktigt var det att skriva på? För det låter som att så här, du vill känna lite glöd igen. Du vill känna lite publik, stämmer, att det betyder någonting igen. Ja. Och då kanske valet av Bayern var ganska naturligt för dig.
Det var det. Plus att Bayern har inte vunnit allsvenska på jättelänge. När jag snackade med Jeppe, jag har några kompisar som spelar där redan. De vill ju också vinna och ligga mitten av ligan och bara spela matcher. Det är inte jättekul. Det är därför alltså, man spelar inte fotboll, man spelar fotboll för att vinna titlar. Liksom. Och nej, det såg otroligt bra ut. Jag känner, som jag sa tidigare, några spelare. Liksom, och
vilka i laget är det som du är tajt med sen tidigare?
Abbe känner jag ju sen way back. Liksom. Vi har varit i fyra klubbar tillsammans. Vi är liksom ett paketpris.
Det är som Zlatan och Maxwell. Och i sådana fall, vem är du av Zlatan och Maxwell?
Jag är nog Zlatan där.
Ja, jag misstänkte det.
Nej, men som jag, Darjan känner jag också lite sen innan. Och sen så har jag faktiskt varit på någon middag när jag hälsat på med laget. Liksom. Och det är rätt så många som är kvar liksom.
Och ifall vi går tillbaka till din svenska tid då, så får vi säga att du slog igenom i Värnamo. Du bildade då ett tremanna mittfält med Simon Thern och Viktor Claesson.
Ja.
Det får man ju säga är ganska fint. Och tydligen ska ju då Jesper Jansson, som numera är din chef i Bayern, ha varit inne på att han var där och kikade på er och sa att det är det närmsta han har sett ett svenskt Barcelona med er tre på mitten. Du är lite då Busquets, gissar jag. Lite mer
eller
sittande.
Jaja, då.
Men det som sittande mittfältare, du känner att det är här du gör mest nytta, eller?
Alltså, när jag var yngre så var det att när jag vill spela defensiv mittfältare. Och man var liksom som ett barn. Sen så kom jag till Helsingborg och det var mycket där att nej, men jag vill spela mittfältare, men jag har spelat back liksom. Men jag ser, alltså mina bästa kvaliteter är som defensiv mittfältare liksom.
Och hur viktig var Jesper Jansson i den här övergången till Bayern då, med tanke på att han tog det från Värnamo till Helsingborg och nu är det han som är med och plockar det tillbaka? Jag har luskat mig till att Jesper Jansson i ett par år sedan han kom till Bayern har varit på dig om att när du väl ska hem så är det till Bayern och mig du ska. Hur viktig har han varit?
Alltså Jesper, som du sa, att han tog mig till Helsingborg och han har alltid varit där för en, liksom, så liksom som en andra farsa, om man säger så. Så det är klart han har väldigt stor betydelse att jag kom hem. Liksom. Men som jag sa innan, att alltså, han är Sveriges bästa sportchef. Det tycker jag är lätt för att han hittar spelare som ingen annan hittar. Och han ser kvalitet i människan också. Och där är han väldigt bra.
Din inledning här i Bayern då, det har varit ett par inhopp här i kuppen. Vad säger du om liksom, tiden att komma in i klubben, de här första, ja, den här första tiden?
Nej, men det har varit kul. Det har varit tävlingsmatcher liksom, på riktigt. Det har inte varit träningsmatcher. Men jag behöver matcher och jag behöver spela. Men det har varit otroligt nice. Och sen så komma till final. Men jag kommer hit för att vinna liksom.
Jag gissar att Jim undrar också vad du tycker om den stämning som varit hittills. För det är ju uppenbarligen då någonting annat än Kasimpasa. Att spela på Tele2 inför, det har väl inte riktigt varit lapp på luckan ännu. Men det har varit bra, jävla, bra mycket folk.
Och jag minns faktiskt inte ens publiksiffran. Var det 24? Ja, precis. Nej, men, ja, det är ju lätt att tänka att man, eller det tar jag för givet, för att så har det varit för mig länge. Men hur känns det för dig? Är det liksom, hur mycket motiverar det spelarna?
Nej, det är klart. Alltså, när var det coronan kom där Bayern spelade så jättebra. Alltså, du märker ju direkt. Alltså, publiken är jätteviktig och det pushar en till en annan nivå. Liksom. Och alltså, som jag sagt, att publiken är, alltså, det ger det lilla extra. Alltså, det är inte att vi är bortskämda liksom, men vad fan. Vem vill inte spela för 30 000? Alltså, jag tror allihopa vill spela för 30 000.
Ja, det är klart. Jag tror att det är nog, och det ska man väl säga, att det är inte, alltså, det är ganska få förunnat att ha den typen av publik som du säger. Man tror att turkiska ligan är liksom allting i den här djävulskuggan över Galatasaray eller Fenerbahce, alltså, det är ju inte så det, uppenbarligen. Nej. Så att det är klart att det finns mycket, mycket i det att komma hem till.
Sen ska man fan ha med sig att inte alla heller som klarar av att spela framför 30 000.
Nej,
det har
nej,
vi sett exempel på också.
Så är det också, så är det också. Precis, det kan bli ryggsäcken. Gillar Dino Milan ryggsäcken?
Ja, men lite så.
Det blir inte bra. Nej, men jag vet inte riktigt, utöver publikfrågan sådär, hur ser du din roll? Många har ju frågat, liksom, är det mittback? Eller, du ser dig själv som defensiv mittfältare i Bayern, sexan eller?
Ja, alltså generellt har jag alltid sett mig som en sexa. Mm. Men som jag sagt också, att spela mittback och se tränaren till mig och spela mittback, så spelar jag mittback. Liksom. Och det är sånt som jag är som människa också. Mm. Och fotbollsmässigt ändrar det inte det så mycket, för att vi vill ju spela en possession fotboll och alltså, du har ju mycket boll som mittback också, och du kan göra ungefär likadant. Du inte gå jätteoffensivt kanske, men
spelar du en del mittback i Turkiet också?
Jag spelade några matcher som mittback. Jag tror runt, jag vet inte hur många matcher jag har, men runt 10 matcher kanske har jag spelat mittback.
Vi ska prata mer om Bayerns spelsätt och hur du ska passa in i det och hur Cifuentes är som tränare och hela den biten. Men innan det så ska vi vända fokus tillbaks till Elfsborg ännu en gång, för vi ska ringa upp Per Frick som ju är ikon där nere. Innan det så, vad har du för relation till Per Frick, Loret?
Nej, inte mycket alls. Jag vet att han gnäller mycket, men...
Ja, då får vi ta lilla gnällspiksfrågan och inleda med, kanske.
Ja.
Mackan Bring, yes. Per Frick, hur viktig är han för Elfsborg?
Nej, men jävligt viktig. Kanske inte på det sättet som många andra anfallare, att han är liksom den som liksom öser in mål och bär anfallet så. Men rent som en uppspelspunkt, han är tung och fysisk att möta och jävligt bra där. Sen är han sjukt effektiv. Jag kollade upp siffran och han är den som gör flest mål på min skott under 2021 i Allsvenskan. Så det är starkt.
Vad sa du nu? Flest mål?
Han sätter var fjärde skott, 25%, vilket är bäst av alla strikers i Allsvenskan 2021.
Bäst av alla?
Effektivast, ja.
Det är starkt. Fan är mig starka siffror.
Starka. Mm.
Så att vi har ett budskap till Per Frick att inleda med. Det är nämligen skjut mer.
Ja, kanske, exakt. Kanske
25% av alla avslut går i mål.
Då vet vi också dock att statistiken åker neråt.
Ja, alltså, det är
det skulle jag nog tro.
Större sample size så...
Ja, det får vi se. Vi får se ifall han dyker upp här. För det ska bli kul att höra lite grann hur han ser på det och han ser på fjolåret och på framtiden. Det är ett Elfsborg som är faktiskt ganska svårplacerade, tycker jag i alla fall, den här säsongen. Nu har vi med oss Per Frick. Hur är läget?
Tjena. Jo, det är bra, tack. Hur är det själva?
Det är bra. Vi inledde med Per Frick-segmentet här med att fråga vad Loret Sadiko har för tankar om det. Han sa att du är lite gnällig.
Okej. Okay. Efter en match då mot varandra.
Exakt.
Kul att få den stämpeln direkt.
Ja. Men det är väl å andra sidan ganska positivt. Alltså förra avsnittet hade vi Pontus Jansson här som var inne på att han, när han möter John Guidetti, vill, jag menar inte ordagrant, men att han vill göra nästan olagliga saker med honom efter de har mött varandra. Och det är ju positivt.
Ja, men det kan väl vara. Men det gäller väl inte få allt för dålig stämpel där. Ibland tycker jag det känns som domarna också hakar på det där, och då kan det vara lite jobbigt ibland.
Ja, fråga Sebastian Larsson. Jag tror han håller med om det.
Ja, men jag såg den där videon på hans 12 varningar också. Det var väl snarare att han skulle ha några till och några röda där, va? Så jag vet inte, ja, om han ska gnälla allt för mycket faktiskt.
Det är landslagsdiplomatskylten som han också, den ska han ju ha. Liksom.
Det är värre för Simon Strand, tycker jag faktiskt.
Ja, det kan jag faktiskt köpa. Han har ju den gamla Kenny Pavey-stämpeln. Han är nästan varnad innan matchen går igång.
Ja, lite så. Och jag känner lite samma faktiskt också. Men... man får, som man bäddar på man ligger, eller vad säger man?
Ja, men lite så kanske. Ingen rök utan eld och så vidare. Men du, vi ska inte prata jättemycket om den där cupsemin, för jag gissar att den var sur. Men jag skulle vilja fråga hur du generellt känner om Elfsborg så här när det har ändå spelats 5 tävlingsmatcher. Jag tycker att ni ser ganska fina ut alltså.
Ja, jo, men direkt efter Hammarby-matchen så kändes det ju skit bara, och man... dels kände sig värdelös själv och lite som lag. Så. Men sen när man zoomar ut lite så var det väl ändå en ganska jämn match. Där vi gjorde det helt okej på bortaplan. En tuff bortamatch mot en eventuell toppkonkurrent. Så det finns väl positiva saker med den här försäsongen och det här kuppspelet som vi får ta med oss. Sen har vi mycket saker att jobba på också, men Det känns som att vi är ungefär där vi var förra året och gnugga vidare.
Vad tycker du att ni har att jobba på då? För vi hade Josip Ladan här från Sportbladet, Malmö supporter förra veckan, som också tyckte att Elfsborg ser bra ut, men tappet av Holst kan bli kännbart. Hur ersätter man en sån spelare?
Nej, det är väl det där. Att vi kanske är några procent bättre offensivt ändå, tycker jag. Men kanske tappar lite i defensiven, så det gäller ju att hela laget steppar upp och ser till att vi stänger luckor och försvarar box lite bättre än vad vi kanske har gjort inledningen. Släppt in ganska mycket mål på chanser. Så det är väl lite det där. Och det är klart, Holst var ju ganska defensiv och tog ett stort jobb och täckte framförallt upp väldigt bra Johan Larssons kant. Som Johan är ju extremt offensiv, som alla vet, så Holst tog lite extra jobb där. Så nu gäller det att någon annan fyller den luckan.
En annan grej som jag vill kolla med dig, det är att ni har sannoliken gett uttrycket av att tålamod lönar sig. Det har ni ju verkligen. Elfsborg är ju typ ansiktet för det. Vi minns första åren med Thelin. Det var inga toppplaceringar och det var mycket snack utifrån om att det här är fel väg att gå och det här kommer inte, det ser inget bra ut och sådär. Men ni har hållit fast vid Thelin. Ni har inte gjort jättemycket så här namnstarka värvningar de senaste åren som smäller ner och skapar stora rubriker, utan det har varit spelare som kommer lite utifrån som man inte riktigt har hört talas om och så slår de igenom. Jesper Karlsson var ju visserligen en ung talang, men det är väl egentligen den enda som var liksom ett stort namn inom citattecken. I övrigt så har det varit lite så här doldisar som har kommit in och gjort det jävligt bra. Vad säger du om Thelin? Hur är han som tränare?
Väldigt bra tränare som tänker på helheten och nästan byggt om klubben egentligen tillsammans med Stefan och alla andra på kansliet. Så har det väl varit en omställning. Det har gått från tuffa ekonomiska år också och försökt vända på det och tänka om. Och det är väl det som tog lite tid, men som de ändå hade en tydlig plan på hur man skulle göra och nu i slutändan faktiskt har lyckats med det också. Och det är väl alltid så, det är tufft som supporter att sitta och man pratar om en process och allt det här och man blir 12-8 i Allsvenskan och man ser inget ljus i tunneln, men vi hade en bra plan och jag tycker alla har alltid pratat gott om Jimmy i spelartruppen också och tyckt att han gör rätt saker som tränare, och vi som spelargrupp har alltid backat Jimmy även de tuffa åren, och även styrelse och alla på kansliet har alltid gillat Jimmy, så att den inre kärnan, om man säger så, har alltid stått bakom Jimmy. Sen så är det förståeligt att som supporter att man vill ha förändring när det inte visar sig på banan.
Och du, det ser dessutom ut att vara som spelare då. Det ser ut att vara en ganska rolig tränare att spela under. Alltså vi har ju sett lag i Allsvenskan som haft en tydlig identitet. Som typ har varit så här, om man inte vinner matchen så är det, då suger ju allt. Det gör det ju visserligen alltid. Men ni som lag ser också ut att tycka att det är jävligt kul att spela med Thelin som tränare, om du fattar vad jag menar.
Mm. Jo, men det är ju full fart framåt och attack to space brukar han säga mycket. Liksom, den långa fast skickligt slagna bollen är den bästa. Och många motståndare säger att vi bara slår långbollar, men det är inte riktigt så, tycker inte jag. Vi attackerar mycket boxen och försöker vara framåtlutade. Det är inte alltid det blir jättemycket bollinnehav, men som anfallare tycker jag det är jättekul filosofi och ett bra sätt att spela fotboll.
Det förstår jag. För egen del då, det var ju ett kontrakt som var på väg att löpa ut förra säsongen. Det var mycket snack om att så här, du kanske är dags att ta ett steg utomlands. Det blev en förlängning istället. Hur viktig var liksom Thelin och sättet ni spelar fotboll och det här processen ni är inne i? Hur viktig var den för kontraktsförlängningen?
Ja, men jätteviktig. Det är klart att jag var med när jag började spela, så var vi ett väldigt topplag när jag kom upp i A-laget och var till och med guld 12, och sen så var det några tuffa år efter det från att vi verkligen var en toppklubb i Sverige till att vara med och lite sämre år där. Och det är klart att få vara med och vända det och gå uppåt igen, så är det klart att det har varit jätteroliga år de här två sista åren. Så nu på något sätt så skulle det vara lite lättare att lämna när man ändå varit med på den här resan. Samtidigt som det på ett sätt är svårare också att lämna eftersom vi ändå tävlar på riktigt nu.
Och vad var det, hur mycket bud utomlands fanns det? För det måste ändå funnits anbud.
Jo, det är lite klubbar som har dragit igen. Sen så är det ju lite tyvärr så att de klubbarna kanske inte värderar den lika högt som Elfsborg gör, vilket också är fint såklart. Man börjar komma upp i åldern och sådär, så det är väl inga summor som direkt lockar Stefan Andreasson att släppa mig för. Så det har funnits lite och det har väl varit lockande vid något tillfälle, men inte tillräckligt, utan det har varit fokus på att stanna.
Det låter ändå mellan raderna som att du är inte missnöjd med nya lönen, inte?
Nej, det är jag inte. Man ska inte gnälla som fotbollsspelare. Om någon anledning tjänar vi alldeles för bra.
Ja, men så är det definitivt. Jag vet inte om du hörde, men Marcus Bring sitter här mitt emot mig och jobbar med dataanalys och sånt. Han berättade att du var allsvenskans mest effektiva anfallare förra året och gjorde mål på var fjärde skott du sköt. Jag känner spontant, varför skjuter du inte mer?
Nej, det gör jag också. Jag ska börja bli mycket mer egoistisk faktiskt. Jag kanske inte har det bästa avslutet i laget, utan det var ju inte Jesper Karlsson med förra året, men när han var med så var det väl mer så ge han bollen, han får skjuta, han har ett världsskott, och nu är Jakob likadan, och vi har många andra bra spelare som ibland man hellre ser ta de avsluten, för det är större chans att de gör mål. Men absolut, det är inte alls ofta jag skjuter utanför boxen, men jag kanske ska börja med det.
8 mål blev det i fjol, 10 mål året innan. Vart ligger skamgränsen den här säsongen?
Nej, men det får väl vara 8 i alla fall. Man vill ju aldrig bli sämre än året innan. Det sa jag ju förra året också, så det blev ju sämre, men jag hoppas väl på tvåsiffrigt i alla fall.
Tvåsiffrigt känns som den allsvenska, den generella liksom. Gör man tvåsiffrigt som anfaller i allsvenskan, det är liksom, det är VG.
Ja, det kanske är så. Ja, men det är inte så jättemånga spelare som gör mycket mer än det. Men det är klart, jag sitter och tror och tänker att jag ska kunna göra 15-20 mål också. Och jag hoppas att den säsongen kommer. Och det är där jag jobbar för.
Som anfallare så känns det ju spontant som att du har ju dina bästa år framför dig nu.
Ja, men jag tycker jag har gjort mina 2 bästa säsonger på rad här nu. Kroppen känns fräsch. Jag tycker inte jag börjar förlora någon speed eller sådär, utan snarare tvärtom, att jag börjar hitta en bra fysik. Och sen så, det är ju så, man lär sig ju mer. Ju fler matcher man får i benen så lär man sig sporten, och man blir lite bättre i huvudet i alla fall. Så jag hoppas väl det, att jag har 5-6 bra år framför mig.
Den här säsongen då, var de flesta experter och sånt där har ju er runt 4-5 där någonstans. Känner du att så här, det där är lite snett, vi borde kunna vara med och utmana om guldet snarare, eller känner du att 4-5 det är godkänt?
4-5 är väl godkänt, det måste det ju vara. Alltså, det är ju en tajt serie och det är mycket, många bra lag där uppe som kampas om det och rustar. Och som det verkar nu så är det ganska många lag som pratar om guld också. Så det är tajt där om topp 3 med Malmö, som givetvis säger det. Vore konstigt annars. Djurgården är väl med i snacket om att de ska vinna guld. Sen var Norrköping som skulle
vinna guld också. Rickard Norling var ute igår.
I alla fall.
Ja, exakt.
Och så har vi, vad glömmer jag, AIK och Hammarby där också. Så,
tack.
Jag vet inte, det är väl ingen som kommer tycka att det är konstigt om vi blir 6-7. Men såklart som grupp så siktar vi väl så högt upp som möjligt. Sen är det som alltid, man måste ju se vad de andra lyckas åstadkomma. Man sitter ju och är lite orolig att Malmö ska hitta ett sånt där superår. Där de kanske joggar hem det.
Mm, det är väl det alla förväntar sig att de ska göra, sen är det tajta bakom. Däremot så känner jag att allsvenskan har nästan, ja, men aldrig haft en så här tydligare topp 5. Jag ser nästan samma lag på topp 5 hos precis alla experter. Det känns som att det börjar bli en lite mer allsvenskan som är lite lik de utländska ligorna, att det är tydlig topp 5. Kommer någon av Elfsborg eller Bayern komma 6 eller 7, då kommer man säga att det där är en misslyckad säsong. Det är tydlig skiktning i toppen nu, håller du med om det?
Ja, men kanske. Det kanske har varit så några år nu. Samtidigt så det var lite länge sedan Häcken skulle vara guldutmanare heller. Och de har en bra trupp också. Och jag tror säkert att om de gör en lika bra säsong i år som de gjorde mindre bra förra året, så kan de säkert blanda sig in också. Sen vet jag inte vilka, är det Norrköping som inte är med där då?
Ja, Norrköping är inte med där, nej.
Nej, och de har också en jättefin trupp, så ja, det gäller ju att sätta allting på plats. Kalmar gjorde ju en jättebra säsong förra året också, och ja, det känns som att det är en serie där det kommer garanterat in någon uppstickare också.
Det lär det gissningsvis bli. Har du något avslutande du vill säga om er säsong? Har vi någon liten guldklimp att se fram emot? Det brukar ju alltid vara någon från Elfsborg som ingen har talat om i försäsongen, men som avslutar med 15 poäng. Har vi någon sån nu?
Ja, nej, men det hade varit lätt att säga Jakob Andrejka, men han har ju alla sett nu, så att det är väl ingen idé att säga hans namn. Sen hoppas man ju såklart att Alexander Bernhardsson ska få en skadefri säsong som han inte har haft hos oss ännu, men ändå har visat väldigt mycket i vissa matcher när han har varit, fått spela, och en otroligt spännande spelare. Sen har ju Noah Söderberg gjort det bra nu tycker jag också på mittfältsrollen här. Fått spela lite tävlingsmatcher här också. Så Noah då kanske, om ni redan vet vilka, Jakob och Alexander.
Och du, på tal om konkurrensen längst fram också då. Du har ju blivit av med konkurrensen av Ndione, men däremot så är ju den unge Gudjonsen bakom dig och flåsar lite grann i nacken. Vad ser du hos den spelaren? För det kittlar ju alltid när det dyker upp spelare som är, ja, men son till någon storspelare eller barnbarn eller kusin eller allt vad det är. Liksom. Vad har vi att se fram emot där på sikt?
Men han har ju en väldig power i bra vänsterskott, och kan han fortsätta utvecklas och komma i en bättre form, så tror jag på sikt att han kommer ta den här platsen från mig. Han är en skicklig fotbollsspelare, ganska stor och bra i boxen, är väl skicklig på det mesta egentligen, så jag ska försöka göra det svårt för honom att ta platsen, men så småningom lär det smälla. Han är ändå landslagsspelare också, och ja, förhoppningsvis gör jag det så pass svårt, så när han väl gör det så är han så bra så att han snabbt kommer utomlands och jag får tillbaka det. Sen så ska man inte glömma Oskar Haga också, som är med i norska U21-landslaget nu. En väldigt bra, skicklig målskytt också, som jag tror på sikt.
Och det är en spelare som du har kikat lite grann på, Bring, också.
Haga, exakt. Han gjorde ju, fan var det, 24 mål i norska andra ligan förra året, tror jag, vilket är sanslöst bra verkligen. Och ung, ja. Så jag tror han kan bli... Ja. Ruskigt.
På sikt så blir han nog första anfallare i Elfsborg, tror jag. Om han orkar vara kvar.
Om han orkar stå i din skugga i 3, 4, 5 år till.
Exakt.
Då.
Tills jag bestämmer mig för att lägga ner.
Exakt. Avslutande fråga då. Du har ju, som kära barn har, många smeknamn. Vilket är favoritsmeknamnet?
Vilket som är favorit?
Ja, favoritsmeknamnet, ja.
Frikadona måste väl ändå vara.
Ja, ah, okej. Okay. Ödmjuk säger du.
Du tänker Big Dick Perfect också.
Ja, ah, den är nästan min favorit.
Ja, jo, men den gillar man ju. Det får man ju ändå säga. Så, ja, det är väl de två som är i topp där. Jag menar, lite barnförbjuden bara. Så.
Det beror på vilken veckodag det är. Men hörru, tack för att vi fick prata med dig. Kör hårt nu när säsongen drar igång, så hoppas vi att vi hörs igen framöver.
Tusen tack.
Och lycka till. Lycka till. Kör hårt. Det där är ju en klassisk spelare som man som supporter ofta hatar att möta. Men det är också så här en allsvensk profil som gör att den här serien är så underbar som den är. Jo.
Ja, ja. Och sen måste man väl kunna tycka, alltså man måste ju kunna gilla spelare liksom ute, alltså i matchen när ens favoritlag möter Elfsborg, kanske man kan tycka lite sådär om honom, men annars är det fan, sånt där måste man gilla. Jag var lite syn på fråga, men det var, fick ingen läge att avbryta, men hur hans spelstil tycker jag nästan allt, han är en sån spelare som söker upp duellen tidigt, vet, stångas innan domarna vänt sig. Jaja. Åt det, jag tycker så här, det måste vara grymt svårt att träna på det. Är det bara någonting man har med sig? För att så kan man inte bete sig på träning, folk skulle bli galna, antar jag. Eller är det så hög tävling så att man kan köra den?
Jag tror ibland, alltså, vissa har ju det där, att även på träningar, men alltså, det är så det ska vara även på träningarna, att det ska bli slagsmål någon gång då och då, alltså 3-4 slagsmål på en säsong, det ska hända.
Det är bara bra.
Ja, ja, exakt.
Han var inne på målskyttet. 8 i fjol, 10 året innan. Alltså med tanke på din statistik, ett mål var fjärde skott. Ndione är inte kvar. Vilket,
och löftet, alltså, om att han ville ta fler skott nu.
Ja,
Det är nu det händer. Mm.
Ja, ja, Kalle, vad säger du om, ja, men, om 10 mål?
Jag kikar ju Unibet såklart. Och jag kollar ju, det är jävligt jämlika odds på så här över 10,5, 1,90. Under 10,5, 1,80. Så
att, vad säger Bring?
Vad säger
Hur många gör han?
Jag tror fan han kliver över i år. Alltså.
Det, tror
blir,
kliver över.
Det är 11 minst.
Ja, men då kanske jag gör som så att jag liksom surfar bort till Unibet. Hoppar in och ryggar det spelet. Och regler och villkor gäller. Har man problem med spel, ja, men då är det stödlinjen.se.
Så är det. Tillbaks lite grann till Bayern då. Jag tänker att vi ska prata lite grann om Cifuentes, som ju du har som ny chefstränare. Hur är han som tränare?
Alltså, det som jag är mest hur säger man? Det jag är mest positivt överraskad av, det är hans taktiska förmåga liksom. Att kunna ändra. Alltså varje match har varit olika när det kommer att vi ska gå ner med hur många mittfältare och så vidare. Så hans taktiska förmåga är otroligt bra.
Och är det liksom alltså filosofin, eller är det så här, den här matchen spelar vi fyrback, nästa match spelar vi femback? Är det liksom formationsmässig taktisk disposition vi pratar om? Eller är det mentalitet att de här ska vi pressa högt, här ska vi falla lågt?
Det är lite både och faktiskt. Vissa lag, han vill ju spela en offensiv fotboll och han vill att vi ska äga bollen. Det vill han ju hela tiden. Men sen så har han detaljer liksom som han ändrar. Om det är sexan som ska komma ner eller om det två sexor som ska komma ner liksom. Så på det sättet, vi vill ju alltid pressa, vi vill ju alltid vinna boll så högt som möjligt. Så på det sättet, men sen så har jag märkt också att kan du inte vinna bollen och gå tillbaka liksom. Och där har de varit väldigt noga med.
Och som person då, jag gissar att du har haft en del tränare, eller du har haft en del tränare genom åren, och många är ju väldigt olika, och vis av erfarenhet så vet ju jag att vissa tränare vill ha en ganska rejäl distans till sina spelare, och vissa vill nästan bli polare med spelarna, att man är väldigt social och det är väldigt mycket lägga armen om och alla ska må bra och alla ska, det ska vara bra stämning och sådär. Hur är Cifuentes?
Nej, jag tycker faktiskt att han har, så mycket jag har sett, så han har haft en bra balans liksom. Han snackar under träningarna, så kan han ta undan dig liksom. Men det blir inte för mycket att ja, du är min lilla guldpojke liksom. Nej, jag tycker att han har, det har jag också positivt överraskat om, att han liksom, han har en bra balans liksom när det kommer till det.
Det är inte mycket frågetecken på Cifuentes himmel i Bayern led just nu.
Nej.
Det verkar vara en lätt tränare att gilla.
Ja, verkligen. Vi satt ju ner en timme med honom. Jag var nere i Spanien och kikade in. Det var innan du kom med. Men då, för det första, väldigt så här, inte första intrycket ambitiös. Men också en tränare som jag upplever inte tar så här jättemycket plats, eller?
Nej.
Det finns några tränare som liksom...
auktoritära.
Ja, men det finns, precis. Det finns auktoritära tränare som tar väldigt mycket plats. De brukar också vara lite... De kan ju skydda truppen lite. Mm. Sen finns det ju de tränarna som kan ta mycket plats för att de är ett stort ego liksom. Som kanske inte skyddar truppen. Eller det kan ju skydda truppen på ett sätt. Men att man är ett stort liksom... Jag tycker han verkar lite... Inte så här lågmäld, men han tar lagom mycket plats. Han säger kloka grejer. Han känns som någon som... ganska ödmjuk i presskonferenser. Han sitter inte och är liksom Jondal Tomasson med någon utskriven lapp och ska peka och, alltså, han känns lite liksom balanserad sådär.
Svansföringen är inte liksom jag är bäst i världen. Nej. Och mitt lag är bäst i världen, då, utan det är ödmjukt.
Precis, och låt Allsvenskan börja, eller liksom låt Cifuentes Hammarby få utkristallisera sig, så då kanske man kan ta lite mer plats med det. Jag gillar det där, liksom lite slow start och det viktiga är liksom att fokusera på och ta plats i truppen och liksom få ordning på Bayern innan man börjar ta plats i media Sverige. Det där kan Jesper Jansson få ta hand om eller så. Så det tycker jag verkligen som människan så där. Sen fotbollstränaren Cifuentes verkar jag ha fått dunderträff, alltså något annat är ju svårt att säga efter det här.
Ja, och är det någonting som han har lärt sig med Bayern både under Milos men också under Billborn, och som det pratas om i försäsongen, är ju att så här, offensiven har egentligen aldrig varit ett bekymmer oavsett vad tränaren heter de senaste åren. Mål gör Bayern. Mm. Det har vi lärt oss. Det är ju bakåt, det har varit lite sämre papper, och där kliver ju du in som en ganska viktig pusselbit. Det är i alla fall tanken, men utan att säga för mycket, har det varit mycket fokus på det defensiva spelet här i inledningen?
Alltså både ja och nej. Han vill ju, som jag sa innan, att han vill ju att vi ska vinna en boll högt upp. Men han är väldigt noga med att tappar vi bollen så ska vi vara på rätt position liksom. Och där tycker jag han gör ett otroligt jobb.
Bayern är ju, det var vi inne på också innan du kom, men Bayern är tippade någonstans 4-5. Känner du när du går ut och tränar med grabbarna och med laget och allt det där att det här är ett lag som absolut kan vinna guld, eller känner du att vi ska vara med och utmana om de här Europaplatserna snarare än att kanske vara med och utmana hela vägen om guldet?
Ja, det är väl svårt att säga, det finns ju ett jättebra lag där, men jag kommer ju för att vinna, men sen så är det svårt som säga om det är detta året, nästa år. Sen så har vi en ny tränare, alltså det är inte en tränare vi har haft jättelänge liksom, och det kommer komma dippar också där vi vet att liksom att vi ska försöka höja vårt lägsta nivå liksom, att vi ska bounce back liksom efter, förlorar vi en match så ska vi försöka bounce back liksom direkt efter. Så alltså försöka ta en match i taget, det är lätt att säga, men det är så det toppklubbarna gör tyvärr.
Och hur är din analys av Bayern så här långt? Det var vi inne på inledningsvis också, att Bayern är ett lag som när de kanske träffar plankan så är de otroligt bra, men det de har haft problem med är att hålla den lägsta nivån hög, om man säger så. Säger siffrorna samma sak?
Nej, men så är det ju, och jag har, nej, men när man grottar ner sig i det där så är det ju, Bayern är ju bland de bästa offensiva lagen i Allsvenskan, har varit kanske i ja, men 2-3 år liksom, ett defensivt där det är snarare i bottenskiktet än någonting annat, och där måste ju Cifuentes hitta någon form av lösning, och vi vet ju att han pratar mycket om att allt ska hänga ihop, att han vill inte fokusera på bara försvarsspel känns det som, utan ja, man anfaller och man försvarar samtidigt liksom, och vara på rätt positioner, och just det med pressen och counterpress liksom, pressa direkt, det är väl det han vill åt, han måste hitta den här jämnheten. Och jag upplever också att jag har gått lite upp och ner i matcherna, typ mot Elfsborg senast efter Besaras 1-0, att ni kommer lägre i typ en halvtimme.
Ja, precis.
Och är det här något han...
Egentligen inte, han vill ju att vi ska ta en, kan vi inte vinna bollen efter 5 sekunder så ska vi ju gå ner, men vi ska inte ha den perioden att det ska vara i 30 minuter liksom. Det är klart att han vill pusha upp laget liksom. Men alltså, ibland är det ju så att kan du ligga lågt i 30 minuter och de inte skapar chanser, så varför,
och det gjorde de inte faktiskt, helt ärligt, så att det funkar. Nej, ju den
precis.
Känner du att det är så här att vi behöver någon pusselbit till? För din sportchef Jesper Jansson har ju varit ut tidigare och sagt att 2-3 startspelare ska in i laget. Nu verkar ju det vara mer eller mindre klart. Din och min gode vän Jimpa Anel Avdic har ju gått ut och sagt att Steve Travelli, som han heter, Steve är artistnamnet då. Skönt artistnamn för övrigt, Steve.
Ja, precis.
Det får man gilla med.
Redan tydligen nerkablat till Steve i Bayern.
Nej, men nej, såklart att det är det. Men han ska ju vara klar. Känner du som supporter, vi kan väl börja där, känner du att det saknas efter Steve Travelli då ytterligare något namn innan du kan känna att fan, Bayern kan vinna guld?
Jag saknar, jag vet inte riktigt, jag kan inte säga att jag vet hans position riktigt. Jag förstår att han kan spela ytter och striker, jag vet inte riktigt.
Han var ett vänsterytter sista säsongen.
Jag tycker att kanske mer, det är väl höger ytterpositionen som är lite lite mindre spetsig då, om vi säger så.
Och vad har ni där idag?
Ingen renodlad högerytter skulle jag säga. Joel Nilsson kan spela högerytter. Jag tror nog att Lado kan spela högerytter. Jag tror att Viljos Feberg kan spela högerytter. Jag tror att man kan, jag inte vet inte, man kan säkert vrida på det. Ludvigsson kan spela högerytter. Men det känns som att det är ingen klockren. Det är liksom inte,
men om han,
det är inte Amo förra säsongen, om man säger så, som är start.
Men så är det, om han kommer nu, vilket han ju verkar göra, det verkar väl vara typ en Gudetti-deal, att så här, det är klart kontraktet från i somras, nu ska vi försöka jobba innan till innan premiären. Säg att han kommer, då måste det väl bli Selmani, Ludvigsson och Steve då? Där fram. För att jag menar, de pengarna pröjsar du ju inte för en spelare som sitta på bänken. Då ska han ju spela. Och du petar ju inte Ludvigsson. Nej. Och du petar ju inte Selmani.
Nej, jag tyvärr är det väl så att Ludvigsson får byta kant då. Jag vet inte. Om inte Steve kan spela högerkant, jag vet inte. Men en grej jag tänkte på från matchen i lördags, jag vet inte, det får nästan du svara på, Lord. Men när man spelar med Jeppe Andersen, Bojanic och Besara, det är ju tre ganska bolltrygga och relativt offensiva spelare. Då tyckte jag att det funkar ganska bra att spela med Selmani, Ludvigsson och Joel Nilsson, som ändå är, de har hög arbetskapacitet allihopa. Om man vänder på det nästan när Bayern har spelat tidigare, då har det varit ganska offensiva yttrar. Det har varit Tankovic, det har varit Kacaniklis, det har varit Amo. då kanske man måste ha lite mer tyngden på innermittfältet. Men det känns ju ganska tryggt att spela med ett bollsäkert innermittfält och sen arbetskapacitet på kanterna. Så man behöver inte alltid balansera. Man behöver inte alltid ha liksom, den defensiva balansen behöver inte alltid sitta liksom långt ner i banan. Utan man kan ju ha arbetskapacitet, tycker jag i alla fall. Jag vet inte hur du känner kring det.
Nej, alltså det beror ju på hur man spelar. Liksom, mm. Spelar man lågt så behöver du springa i mittfältare. Liksom. Men spelar vi som vi spelar så är det också en riktigt nice kombo att alltså, Gustav han jobbar som fan, samma sak Joel, samma sak Astrid. Och det är väldigt bekvämt när man vill ha bollen liksom, som mittfältare och de springer som djur. Liksom. Så som sagt, som det är som Martin säger, liksom, att man måste hitta balansen liksom, hela tiden. Och, det är svårt att svara på. Det är jättesvårt att svara på.
Känner du, jag ställer samma fråga till dig då. Känner du att så här, vi behöver kanske någonting till? Jimmy inne på offensiv högerytter. Att det, Joel var ju väldigt mycket wingback i Mjällby förra säsongen. Även om han var otroligt offensiv och gjorde mycket poäng. Så är det ju inte en naturlig ytter, känner jag, i ett 4-3-3 kanske. Känner du att så här, vi skulle nog må bra av lite mer konkurrens där uppe? Eller är ni klara liksom?
Alltså det är för mig svårt att svara på, men det är alltid bra med konkurrens. Liksom. Så är det ju. Om det är på, där uppe, om det är på mittfältet, om det är alltså backen och målvakt, det spelar väl ingen roll. Tänk så blir någon skadad.
Nej, alltså,
man vet inte, så det är alltid bra att ha spelare. Men då gäller det att hitta en balans som tränare och säga till gubben som ska sitta på bänken och försöka motivera han. Liksom. Så det är en balans, alltså.
En annan fråga som jag tänkte på kring Bayern är ju målvaktsfrågan, för där har det ju snurrats under kuppen. Davor gjorde en jättebra match nu senast. Där finns också unge Dovin som ju är ett framtidsnamn och U21-landslag och allt vad det är. Har ni en första målvakt eller har ni någon form av rullande schema där?
Jag tror att Bayern går etta Dovin. Alltså, nu var han sjuk senast. Men jag tror att är han frisk så startar han i Allsvenskan. Och sen får han starta tills det inte funkar, är jag rätt säker på. Och sen hoppas jag på att det får vara ett tag. För att vill man satsa på en ung målvakt kan man inte förvänta sig att man håller liksom toppnivå i alla matcher. Man är ung av en, eller liksom, spelar man U21-landslaget så spelar man U21-landslaget, inte i A-landslaget så att säga. Är man ung, han är fyllde 20 tror jag förra året. Kanske fyller 21 år, jag vet inte. Jag är osäker. Men
ungen,
definitivt. Och då tycker jag man måste ha liksom lite överseende med det. Dessutom tycker jag, då är väl upp till de erfarna spelare ju ändå med ganska erfarna spelare. Backlinjen är ju inte 22 år. Den är inte jättegammal, men menar, Fenger och Magar har spelat i Hammarby länge. De kan Hammarby, de har spelat ihop länge. Det är väl upp till honom att göra, eller upp till dem att göra Dovin bra också. Så att allting är inte bara liksom en isolerad händelse i matchen, utan det är ju en, liksom, det är en laginsats också. Så jag hoppas att Dovin får chansen, och jag hoppas att man låter det liksom, trots tavlor och så vidare, rulla på då.
Du som inte har känslor som de här två ska ha för Bayern just nu då, känner du också att det är så här, målvaktsfrågan är inte, det är inget utropstecken där än, utan det är snarare ett frågetecken kanske?
Nej, men exakt så, och jag är dock inne på din linje att ge Dovin chansen nu. Fan, det är en av Sveriges största målvaktstalanger och han måste få det här förtroendet att ja, men du är rättad, det är okej om du tabbar det några gånger, du kommer ha förtroendet, för han har ju många saker på plats redan. Får han växa med det och med Bayern som ser jävligt bra ut nu med Cifuentes och allting, så jag tror det kan bli bra på sikt och håller fortfarande en bra nivå, så att, absolut.
Hörrni, vi har lite tid kvar innan vi stänger ner det här andra avsnittet, så vill jag ju, när vi har låret på plats här, så är det ju faktiskt kul att dina två tidigare svenska klubbar är i år nykomlingar i serien. Vad har du för känslor till Värnamo och Helsingborg?
Det är svårt att säga. Alltså, jag hade otroligt bra tid i Helsingborg, så det är klart att alltså, det finns ju känslor kvar. Jag älskar att spela där, men jag är en fotbollsspelare och jag bytt lag och jag spelar Hammarby nu. Så på det sättet så alltså, ja, som jag sa, jag älskar att spela där. Värnamo, jag uppväxt där. Otroligt att de gick upp. Jonas som tränare, jag tror de kommer göra succé.
Ja, för jag menar Jonas som tränare, ifall jag har förstått saken rätt, betyder ju väldigt mycket för dig i dina unga år. Det var han som byggde det Värnamo som någonstans blev liksom hela fotbollssveriges kelgris, som blev den generationen du spelade med, har ju typ varenda en blivit framgångsrik fotbollsspelare.
Typ, ja.
Den här, alltså, fått fina karriärer oavsett om du är utomlands eller i Sverige eller vart det är. Hur är han? För att han är ju mediaskygg, han gillar inte att prata mycket, men det verkar ju vara en jävla fotbollstränare, för det är inte bara er generation, utan nu har han också tagit upp laget till Allsvenskan. Det är speciellt från en så liten ort som Värnamo.
Ja, men folk sa ju typ, nej, men det, typ när vi spelade där, ja, men det är talanger som spelar där, men sen så tar han upp Värnamo i Allsvenskan liksom, och inte bara i Allsvenskan, jag tror han tog upp dem till Superettan, om jag inte har fel heller. Och alltså, han är så jävla god liksom, att ge dig motivationen, våga spela fotboll, och han kör sitt race liksom, och det är det jag älskar liksom med honom, att han skiter i vem som säger vad, han kommer alltid köra sitt race.
Jag gissar att du kommer hålla en liten extra tumme för att Värnamo, ni ska ju vara i olika delar utav tabellen, Hammarby och Värnamo, med tanke på ekonomiska muskler och trupp och individuell kvalitet och allt vad det är, men jag gissar att du kommer hålla en tumme för att Värnamo håller sig kvar i serien.
Ja, självklart, det kommer jag absolut göra.
Och hur speciellt kommer det vara att åka tillbaka dit och spela allsvenskt fotboll och ha Värnamo som motståndare? För jag gissar att du inte har haft Värnamo som motståndare sen du lämnade Värnamo.
Nej, det har jag nog inte haft. Nej.
För det var till Allsvenskan och sen var du utomlands. Så det måste ju vara speciellt. Det är halva umgänges eller gamla skolpolarna på läktaren.
Så är det. Så är det såklart. Nej, det kommer kännas speciellt att springa i Finnvedsvallen där de har löparband runt om liksom. Så det är bara kul. Alltså, nej, otroligt nice.
Hur många, det är inga kvar ifrån den sessionen, men en spelare som ju faktiskt är intressant från den sessionen är ju din gamla mittfältskompis Viktor Claesson, som står utanför klubb. Jesper Jansson har varit inne på att det ska in någon spelare till. Vi vet väl ändå om att Viktor Claesson har köpt sin ganska hyfsad lägenhet i Stockholm. Går WhatsApp-trådar varma? Försöker du övertala Claesson om att... För jag menar, du pratar offensiv högerytter. Ja, så vitt jag vet är Viktor Claesson en ganska hyfsad offensiv högerytter. Mm. Ligger du på honom, eller?
Alltså, inte jättemycket. Jag har väl slängt iväg något sms.
Vad säger han då?
Viktor, han är smart. Han säger inte så mycket. Det är det som är grejen. Så... nej, han säger... Ja, det hade varit nice, men... Ja. Det är väl typ det han säger. Så han har alltid varit taktisk klok liksom.
För jag menar, det var en Jesper Jansson som såg en ung Loret Sadiko tillsammans med Tern och Claesson och beskrev det som det närmaste Barcelona han har sett. Nu är det en tränare i Bayern som är från Katalonien. Loret är på plats. Viktor Claesson är ledig. De är gamla polare. Håll med mig att vi ser det ju hända här.
Ja, det är en liten sån krimresa att gå. Det är liksom, det är nålar och det är
jag har stått
trådar.
Vid tavlan och flyttat
gubbarna. Precis. Till slut så smälter det ihop bara.
Ja.
Ja, det är vår dröm såklart. Vi pratade om det i våran podd att liksom när det här första Rysslands debaclet, får man väl ändå säga, den här hemska grejen som händer nu med allt runt omkring det. De spelarna som är i Ryssland, vem hade ni helst tagit, ställer jag frågan till de andra. Då tror jag dock att båda mina poddkollegor svarade Haksabanovic, men jag var rätt säker på Claesson där. Jag tycker han är grym. Alltså, jag minns, han stannade ju ett år extra kan man nästan säga, eller liksom, han var ju kvar lite längre än vad många trodde. Och det var någon match på Tele2, han gjorde rent hus faktiskt, det är bara erkänna, han var så jävla bra alltså.
Ja, men det är en otrolig fotbollsspelare.
Ja, det är klart att det är vår dröm. Men det är också, jag vet inte, det här att köpa lägenhet i Stockholm. Du vet, det är också i Sveriges liksom, huvudstad. Det är rätt många som köper lägenhet i Stockholm. Så att,
jo, men det är inte så många som är landslagsspelare varje gång, och kontraktslösa och hela den här cirkusen. Ja. Så att, jag ser ju ändå någonstans hända. För vi kan väl inte se, eller kan du se framför dig, Loret, att Viktor kör ett halvår i Värnamo på Finnvedsvallen?
Nej, jag har känslan att han kommer gå till Malmö faktiskt.
Malmö?
Det är bara en känsla.
Det är din känsla?
Ja.
Okej, okay. Men han har inte sagt någonting om det?
Ingenting alls, det är bara en känsla man har liksom. Så Malmö tror jag.
Vi får se. Har du någon magkänsla kring Claesson? Du har ändå ingångar på Expressen nu, så att jag tänker du borde kanske ha hört något från Ann eller...
Dålig koll på den biten, men kommer han till Allsvenskan blir ingen... Jag skulle tycka det var sjukt kul att se han ett halvår innan sommaren. Sen om det blir Malmö som du... Kanske känner så Bra för dem, tråkigt för resten av Allsvenskan.
Ja, Malmö är ju den sista klubben som kanske behöver Viktor Claesson. Det är ju den spontana känslan. Det hade varit roligare ifall han landade någon annanstans. Jag tror inte att det blir i AIK. Men nej, den där, jag tror ändå att det lockar. Du vet, har man köpt en skön lägga i Stockholm, då vill man väl vara där, eller?
Ja, visst. Det blir ditt krimpussel, eller?
Ja, jag tror fan att jag får ihop det här.
Alltså. Eller så kommer
det någon,
sen
det kommer någon twist på deadline day som ställer till det här. Det är kanske det som
är... Det
som
vore ju grymt, såklart.
Som är emot. Ja, men härligt. Fint avsnitt. Hur motiverar det du inför säsongen som ska dra igång nu?
Försöker komma till form.
Hur långt ifrån är du 90 minuter?
Jag ska nog spela 45 nu. Sen så får jag se hur kroppen reagerar efter det. Vi spelar i Helsingfors mot Helsinki. Så får se hur kroppen reagerar efter det. Men träningen har känts bra.
Vad är det för... Är det att du inte är i matchform eller kommer du från någon skada? Eller hur ser den fysiska statusen ut?
Jag tror jag spelade senast i november. Slutet av november kanske. Så det är väl där jag är. Sen så är det nytt ju, konstgräs. Kroppen reagerar annorlunda. Men träningen känns bra.
Härligt. Motiverade Jimmy inför den här säsongen?
Ja, otroligt. Alltså, det är man väl varje år. Men det känns som att i takt... Alltså, som så här, supporterskapet är, liksom, det är alltid där. Men i takt med att Bayern bygger på vad jag tycker i alla fall är rätt sätt och sådär. Förutsättningen ser riktigt bra ut, så då varje år blir nästan en växel till, och så titel förra året, cupfinal nu, liksom, fan, det börjar arta sig.
Är ni på väg att bli ett cuplag?
Alltså, jag vet att jag hörde någon som sa det. Jag hoppas, nej, alltså, man vill alltid vinna serien först. Sen är det inget negativt att vinna cupen, men det är liksom, det är alltid ligan som är viktigast.
Nej, och hej, alltså, det är en Europaplats på spel här.
Ja,
den är
alltså,
ju hyfsat viktig ekonomiskt,
verkligen.
Och det var inte långt ifrån förra året när det var straffar mot Basel. Nej. Och sådär. Är du bra på straffar, Loret?
Helt okej.
Helt okej. Jag hoppas i alla fall att du är bättre än någon av... Vem var det som skickade den till himlen? Var det Darjan eller?
Paulinho brände väl två, va?
Men det var Darjan
cupfinal. Ja,
så Darjan skickade upp den på etage 2.
Ja, det var en speciell match, men jag tänkte fråga en grej. Det kanske inte du får säga, men är kaptens rollen redan spikad för säsongen?
Det vet jag faktiskt inte. Rickard, som jag vet, är kapten. Och han är otrolig faktiskt i den.
Ja, jag håller med. Han har liksom gått från... jag gick hårt åt honom, ska jag säga, förra året. Jag tyckte han hade kämpat någon match där. Då var jag inne på det i våran podd, men jag tycker han har liksom gått, alltså, snacka om att växa med det där, med det förtroendet och ta det där. Han har sett riktigt, riktigt bra ut. Jag tänkte mest fråga, är du ett kaptensämne?
Nej.
Inte?
Det är väl inte.
Men var du inte?
Jag har hört
det. Jag var kapten i Kashin Pasha, men vad fan, jag är ny. Jag kan inte komma och be om binden direkt. Nej, men Rickard är otroligt där.
Jag frågade ju Kurtulus Edwin i podden när vi var i Spanien, och då, om vem är Didier omklädningsrummet, han sa bara, jag tog den direkt. Så att det är klart man kan kliva in.
Vad har du tagit för roll i omklädningsrummet? Syns du och hörs du mycket? Det går rykten om att det skojas en del. Du hatar inte att sticka in lite skämt och lite gliringar och hetsa lite med polarna?
Nej, men hetsa är ju alltid kul, och det är det man har saknat, liksom, att vara i ett svenskt omklädningsrum. Men nej, jag är väl ganska tyst. Jag lyssnar väl på de andra säger, och sen så kan jag sticka in med någon kommentar.
Är det du nästan har, förutom stämningen och atmosfären på läktarna, är det inte det man kanske saknar mest, bortsett liksom lön och sådana grejer, men just det här omklädningsrummet? För jag kan tänka mig att utomlands är det lite annan... Alltså, det är lite mer man tävlar mot varandra än med varandra.
Nej, så är det.
Jag inbillar mig att i Sverige är det en helt annan lagsammanhållning än vad det är i utländska klubbar.
Så är det absolut, jag sa det i någon intervju. Alltså, där spelar du en sexa, liksom, och en sexa kommer, då är det, alltså, man snackar inte ens med varandra. Här i Sverige, alltså, alla snackar med alla. Vinner du, går det bra, går du ut och käkar, liksom. Så här är det otroligt nice, och det har man saknat väldigt mycket. Och det är också viktigt för laget, liksom, och det är därför, liksom, folk som har det nice, som lag som har hållning, liksom, de brukar lyckas.
Det är min känsla också. Det känns som att ni har en jävla lagsammanhållning nu. Det är i alla fall min feeling när jag tänker på Bayern just nu. Det känns som att det dras åt samma håll här.
Jag tänkte på det efter matchen i lördag. Så, det var nästan som att ni på planen firade mer än supportrarna på läktaren. Det såg extremt. Det var verkligen så här, man vet, det är alltid fira med klacken och gå och sjunga och sådär. Men det var någonting extra på något sätt när den här ramsan var alla sitter ner och så upp och stå. Det var liksom som att spelarna firade nästan hårdare än supportrarna. Det såg riktigt, riktigt bra stämning.
Det är det som är det fina nu inför säsongen också, att liksom även om lag åker ur som mitt lag har gjort eller som Fricks lag har gjort och sådana där grejer, alla är ändå inför säsongen väldigt, väldigt positiva tills man börjar spela. Det är nästan därför det har varit roligast att göra här. Jag kan tänka mig att på fredag, till och med på fredag när vi ska prata med IFK Göteborg, de spelade ganska dåligt och resultaten gick lite emot. De kommer ju ändå vara optimistiska inför den här säsongen. Det ser bra. Ja, men det tror jag. Det är min feeling. Det är min feeling. Hörrni, vi ska ta och runda av. Glöm inte att följa oss på Instagram och på Twitter och på TikTok och allt vad det är. Vi heter Totosvenskan precis överallt, eller hur Kalle?
Ja, det gör vi. Och sen så framförallt så kom ihåg ni poddlyssnare att vi är ju inte bara en podd. Vi sänder ju live varje måndag, onsdag, fredag klockan 14.00 på YouTube. Och där har vi bland annat en chatt som är jäkligt härligt. Hur mycket folk som helst som är inne och tuggar om allt möjligt här. De är framförallt väldigt skarpsynta, skulle jag säga.
Är det så?
Ja, nämligen så här. Du spelar Copa Mundial.
Stämmer.
Ja, det påpekas från chatten. Yeah. Varför?
Det är old school.
Alltså, jag gillar att spela med svarta skor.
Och Bayern-supportrarna smälter nu. Är det något supportrar stör sig på i liksom det estetiska hos fotbollsspelare, så är det när det är rosa och neongrönt och allt vad det är. Yeah. Svarta skor. Folk har ju till och med bollat upp det som motion till årsmöten. Det ska vara svarta skor och grejer. Så det här gillar de att höra.
Ja, nej, jag är inte den personen som försöker vinna något sånt. Men,
det gör du ändå.
Ja, det gör jag ändå. Men jag är också lite emot liksom färgade skor faktiskt. Jag vet inte, alltså, jag spelade någon match, jag tror det var i Mersin, med ett par rosa skor. Gick åt helvete. Nej, aldrig mer.
Sen dess var det back to Copa Mundial. Hur kör du med plösen? Är den klippt?
Den är klippt, ja. Jag försöker ta bort de
tre vita strecken. Är det någon skokräm?
Nej, jag tar sån, vad fan heter det, man tar på skjortorna.
Du sprättar bort den där vita?
Bort dem. Försöker ta bort dem, men jag har inte hunnit ta bort alla. Jag tror det är två kvar.
Men funkar de lika bra på konstgräs som de gör på naturgräs?
Egentligen inte.
Det var det jag tänkte. Att de,
Jag fick världens blåsor med dem för de var nya och sen så blev det världens blåsor. Men alltså, det var du van vid när du gör det. Liksom.
Det är ju också, låt oss välja, den bästa skon. Alltså, den är i läder. Känslan i dem är liksom, de är inte tjocka men de är inte tunna heller. Utan de är inte
det
är väldigt
fall det regnar och de väger 20 kilo var, men ja.
Jo, men då som sexa kan du stå och chilla lite i mitten också. Ja, du behöver inte löpa så mycket. Exakt. Så det mest då fördela lite, var sådär skönt. Hade vi något mer därifrån? Eller? Någon mer skoj?
Det är mycket liksom bara korta hejarop om Bayern hela dagen här idag faktiskt.
Jag gissar att folk har skrivit Cifuentes bara med stora bokstäver. Ett
väldigt mycket caps lock har det jobbats ju.
Får jag fråga en sista fråga om det här med positioner? Ja. När man pratar om ett tremannamittfält som ändå Bayern vill spela, så vad tycker du en defensiv mittfältare, vi kallar det för sexan, men vad tycker du den defensiva mittfältaren funkar bäst? Som en av de två framför eller som den sittande, om du tänker dig som, en triangel? Ja.
Jag personligen tycker att det ska vara en defensiv och två mer offensiva.
Men vill du ha den defensiva i botten på triangeln?
I botten,
då?
Jämte backarna.
Okej, okay, okay, ja. För det jag tänker alltid, jag har ju ett litet sidolag ändå i Milan. Och där var det ju sällan, det defensiva mittfältet som spelade längst ner i triangeln. Gattuso eller Ambrosino, de spelade lite längre fram. Pirlo fick den första. Liksom, jag tänker, förstår vad jag menar, att är det bäst att ha, för att då kan man stänga ytan lite längre upp om man får bollen från mittback till en spelfördelande mittfält. Du kanske också är det i och för sig, spelfördelande, tänker jag, men det var lite fråga bara så här.
Jag tror att du ska steka Milan-tanken men du ska ju börja jobba Barca med tanke på din nya tränare. Jag tror, utan att ha sett varenda sekund av lårets senaste år i Turkiet, jag tror du ska tänka mer Busquets-hållet. Har jag fel då eller?
Jag älskar Busquets som spelare.
Det kunde jag lista ut.
Så, nej, alltså jag kan vara köttör också.
Fan vad jobbigt att höra som gnagare.
Du reagerade på den här, ditt första inhopp mot Norrköping när du slängnickade ut bollen över linjen. Det var många som tyckte det rev ner mycket på det.
Hatar man ju inte som supporter.
Nej, det är klart.
Ja, vad ska jag säga?
Du kan kötta, du kan fördela, du kan vara sexa, du kan vara mittback. Det känns som att det här är ett nyförvärv som ni välkomnar med öppna armar.
Verkligen.
Det känns också, gissar jag, fint med ett nyförvärv som inte säger att liksom, jag ska vara det här, utan ödmjukt. Det är ödmjuka Bayern i år.
Ja.
Är det inte det?
Ja,
du var inne på dem, Cifuentes också. Att så här, han tar inte så mycket plats, utan det är mer...
Ja, liksom. Precis. Ja, jag gillar ju det. Alltså, jag tycker att man, liksom, man får gärna visa i spelet. Eller så där, ja. Jag gillade också när du sa i intervju med officiella... När de frågade liksom, vad är du bra på?
Mm.
Nej, alltså, jag är bra på att göra andra bra.
Mm.
Sånt tycker jag, det är, liksom, det är någonting jag reagerar på. Som jag, nej, men det inger så här stort förtroende. Det tycker jag är jäkligt kul att höra.
Fan vad spännande. Det ska bli jävligt roligt att se vad du uträttar för Bayern den här säsongen. Jag är spänd på att se dig i fullt slag. För det har vi inte fått se ännu, utan det har mest varit korta aktioner. Och jag tror tyvärr som AIK att vi har ett jävla nyförvärv till både Bayern och den här serien med oss i studion idag.
Faktiskt.
Kul att du kunde komma hit. Stort tack. Och tack Marcus, tack Jim, tack Kalle i vanlig ordning. På fredag, Kalle, då är det IFK Göteborg i fokus.
Alltså jävla taggad. Alltså.
Ah, jag förstår det. Vi ska prata Marcus Berg och vi ska prata Stare och vi har Göteborgs gäster på plats i studion. Och vi ska prata lite grann om nykomlingen Helsingborg, årets gamla klubb, för där håller ni med mig när jag säger att man vet inte riktigt vart man har. Det har inte varit så mycket rubriker kring Helsingborg den här säsongen.
Men spännande värvningar med Tali som har gått hit.
Exakt.
Lukas Lingman från HJK också, så att
Bayerns premiärmotståndare.
Det är med, men det känns som att man inte riktigt vet. Det har inte varit den här vi ska värva hemvändare med stora namn, utan det är Tali och det är lite såna gubbar.
Men det känns fan helt, jag tror de klarar sig om jag ska tippa nu.
Är det så?
Ja, det tror jag.
Ja, men vi ska ta tempen. Vi ska säkert få in någon Helsingborgsspelare in i på länk i alla fall. Vi har Helsingborgssupporter här och gissar jag att det kommer vara talespersonen för IFK Göteborg, nämligen Tern, som vi kommer med oss på länk ifrån. Jag hoppas det i alla fall. Vi jobbar på det. Tack för att ni har lyssnat den här gången. Glöm inte att vi finns på Spotify och på alla andra plattformar där ni lyssnar på poddar. Och det finns väl bara en låt vi kan gå ut på det här avsnittet. Det. Eller, Kalle?
Suavemente besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios. Suave.